Du lyssnar på Expressens podcast Hockeypuls med mig, Adam Johansson. I veckans avsnitt.
Jag skulle vilja bli tv-expert om jag får göra det gång till gång. Alltså att jag vet ju inte hur roligt jag tycker det är. Nu var jag med i C-more som en test, för jag lovade det. Och det var betydligt roligare än vad jag trodde. Alltså jag tycker att det var en onödig detalj att ta upp av Bert, men han är ju känslomänniska och han får göra sina val i livet. Men hade jag vetat vad jag vet idag då, så tror jag att vi hade vunnit den, alltså hur man kan förändra sitt spel egentligen, anpassa sig lite grann. Vi var ganska dåliga på att anpassa oss i Skellefteå, ska jag säga, under de här. Vi körde på våran melodi oavsett vad som hände. Det är ju att sticka ut hakan lite grann. Jag vill inte se några hjärnskakningar, absolut inte. Men hockey för mig är ju känslor och kamp och passion. Och vi håller inte på att ta bort allt där just nu.
Jimmy Eriksson är symbolspelaren för Skellefteå AIKs maktutövning på 10-talet. Eller vad sägs om 7 finaler och 2 SM-guld. Ett smått osannolikt facit. Men allt gott har ju ett slut, även karriärer. Och när en skridskoskena skar sönder både vad och hälsena fanns ingen väg tillbaka för Jimmy Eriksson. Så i januari 2020 var det tack och hej. Men vad har en av landets stora hockeyprofiler sysslat med sedan dess? Och vad gör han egentligen idag?
Jag söker jobb. Jag rehabtränar och jag är med mina barn. Spelar även en del bollsport.
Ska vi börja med rehabträningen då? Är det just för den skada du ådrog dig där i under vintern 2019 när både hälsena och vad skadades?
Ja, precis. Det är en ganska tuff rehab egentligen. När vad och hälsena går av så måste man ju sy vaden i hälsenan som man lagar först, och så ska man ju försöka få de där två senorna, eller muskeln och senan, och glida egentligen och inte sitta ihop. Men det är ändå ett hyfsat stort paket nere på vaden som känns då och då, men jag ska inte klaga. Jag har inte speciellt ont, utan det som är det största problemet är just sömnen på nätterna. Jag får inte hela nätters sömn när jag vaknar. Okay.
Vad innebär det då?
Ja, men förut så var det, eller länge så var det att en timme efter jag hade somnat så vaknade jag av värre sockerdricka än en vanlig sockerdricka, kan man säga. Inte att man har ont, utan bara att det är svårt att slappna av, och man vaknar av det och så blir man vaken. Man går upp och kollar lite dator och tar en snus och så somnar man efter en timme igen. Sen 2 veckor tillbaka så har den timman blivit 4 timmar istället, så att jag sover ungefär en halv natt.
Det går till rätt håll alltså.
Jajamän, jag hoppas det.
Hur långt ifrån är du att vara 100-procentig? Alltså jag förstår att du kanske inte kan bli det du var under din hockeykarriär, men från att kanske inte böga upp på nätterna och att kanske ha ett helt fungerande liv?
Enligt läkarna så kan det ta upp till 4 år. Så det är ganska länge. Man önskar att det bara hade varit vaden som gick av, eller bara hälsenan. Såklart, men
det är maximalt oflyt egentligen.
Ja.
Alltså dels att det händer, men att det tar så illa. För de flesta brukar vara hälsenan ofta som bara klipps av.
Ja, precis. Men ändå lite tur att när det blir avskuret, så då ser man ju hur lång. Man behöver inte para ihop fel tråd med fel tråd av hälsenan, utan man vet ju exakt hur lång hälsenan ska vara, eller muskeln. Men absolut så var det otur. Och en otur att det var just den delen av säsongen. Det var några veckor kvar innan slutspel och jag fick inte uppleva mitt sista slutspel.
Och jag tänker så här att 40-åriga Jimmie Eriksson hade spelat ishockey idag om det inte vore för det där.
Det hade jag förmodligen, ja.
Var det en drivkraft att nå det där 40-strecket och vara aktiv hockeyspelare?
Absolut, med tanke på att det är väldigt få 40-åringar som har spelat på högsta nivå i Sverige som forward. Det finns en hel del backar, men jag kan inte komma på så många forwards.
Och sen så var det väl en notering i Skellefteå också som du jagade med flest matcher också, va?
Ja, men det var inte, det var ingenting som jag hade i tankarna egentligen. Okay. Utan det var mer att jag ville gärna spela tills jag var över 40. Ja.
Men du säger att du är arbetssökande.
Mm.
I vilken bransch vill du helst verka i?
Ja, men det är ju... Men framförallt så vill jag ju hålla på med någonting som jag tycker är roligt och som är inspirerande. Och det kan ju vara, ja, men egentligen vilken bransch som helst, men gärna med ganska höga mål och tuffa krav.
Det låter som ett hockeylag.
Ja.
Eller ett vinnande hockeylag. Eller?
Ja, men precis. Ja, men så är det ju absolut. Sen så är ju... Det är ju också... lite jobbigt att vara i ett hockeylag med tanke på att man har ett fullspäckat schema, alltså årsvis, där man egentligen bara kan välja vad man gör i 4 veckor på ett helt år. Och ha ett mer normalt jobb, så då har man ju oftast helgerna fria, och om man vill åka en sväng till Stockholm över helgen så är det ingenting man behöver välja bort.
Du saknar inte rutinerna som medföljer att vara hockeyspelare?
Nej, det gör jag inte.
Just att du vill hitta någonting som du är intresserad av och att det ska vara höga mål och att det ska finnas en drivkraft. Gör det att vissa branscher selekteras bort? Alltså att du blir ganska noggrann med vad nästa steg blir här?
Nej, det skulle jag inte säga. Det finns nog sån kravställning och sådana mål i alla branscher egentligen. Men det är klart att ett ägandeskap av någonting är ju kanske där jag brinner för lite extra.
Så Jimmie Eriksson AB, eller?
Lyckliga Gatan AB heter...
Jaha, du har startat företag.
Ja, det var länge sedan, men det är ju vilande.
Vad tror du att det blir? För nu är du lite svävande i dina svar.
Ja, men det är... Jag tror att det blir en arbetsledande uppgift av något slag. Och sen om det handlar om bollsport eller i byggbransch eller hugga träd. Det kan vara vilket som.
Vi sitter ju hemma hos dig i Skellefteå och då blir ju en naturlig följdfråga: har inte de slängt ut en fråga, vill du inte ansluta till oss med tanke på den ikon du är och det du har gjort för klubben?
Nej, inte nu sen jag slutade, men jag fick ju frågan för många år sedan när jag kom hem från Ryssland och skulle spela om jag ville ha i mitt kontrakt och vara alltså general manager när jag slutade.
Alltså typ som Johan Davidsson egentligen fick när han valde att krita på ett långt avtal med HV för, ja, det är väl 10 år sedan nu. Då var det ju en sportchefsklausul inbakad där och du fick en likadan nu.
Om jag ville, ja.
Mm. Mm. Men du sa nej tack.
Det är få grejer som får mig stressad, och en sak som får mig stressad är just missade samtal och hela tiden ha telefonen på.
Men nu när det blir allt mer roller högt upp i hierarkin hos klubbar, så vissa har ju en general manager och en sportchef där man fördelar ansvaret att, ja, men det är en som har kontakt med kanske agenter och spelare medan någon annan kanske jobbar närmare laget. Skulle inte det kunna vara någonting som lockar dig?
Slipper jag ha telefonen på 24 timmar om dygnet? Absolut.
Då kanske du blir sportchef då?
Ja, nu har ju egentligen klubben i mitt hjärta, de har ju bra ställt på den fronten.
Jajamän, nu har vi kommit fram till Maxpuls, det här segmentet som jag verkligen gillar. För nu är det så att min gäst måste svara snabbt på 3 frågor. Och sedan så är det så att jag har ju tankar om dig, Jimmie, som du antingen får säga, ja, men det där stämmer, det stämmer till viss del, eller det där får du bara förkasta, för det där stämmer inte alls överens med mig. Är du redo för det här?
Absolut.
Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Kovalchuk.
En okänd talang?
Matlagning.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Ett av mina bästa köp är absolut en pizzaugn, vedeldad, för att baka napolitanska pizzor. Jag kan inte komma på att jag har något så här skitdåligt köp. Faktiskt. Då måste jag ha längre betänketid, tror jag.
Ja, vi passar på den.
Ja.
Är du redo för att få några fördomar kastade på dig?
Ja.
Du har fått frågan. Vill du inte bli tv-expert hos oss?
Jo, jag skulle vilja bli tv-expert om jag får göra det gång till gång. Alltså att jag vet ju inte hur roligt jag tycker det är. Nu var jag med i C-more som en test, för jag lovade det. Och det var betydligt roligare än vad jag trodde.
Kul. Men jag undrar ju om du har fått frågan. Alltså att det är min fördom att någon gång här efter att du har lagt av så har något tv-bolag ställt frågan.
Det stämmer absolut.
Vilket bolag var det då? Var det C-more?
Ja.
Men du tackade nej just nu?
Jag tackade nej till att ha fasta. Att man ska säga om man ska jobba 5, 25 eller 50 gånger på ett år.
Okay.
Jag vill ta nästa gång, och därefter så tar vi nästa beslut om vad som sker härnäst.
Så det kan hända att du dyker upp i rutan som någon slags gästinspel hos C-more under vintern?
Absolut.
Kul. Varje gång Luleå lovordas börjar en irritation växa inom dig, och det händer att du viskar för dig själv: ja, men vad hade ni varit utan Minecraft-grundaren Jakob Porschers miljoner då? ..
Stämmer absolut inte.
Nej, finns ingen
avundsjuk kring det? Nej, det gör jag inte. Jag vet att Skellefteå och AIK under alla år som jag har varit där alltid har haft några extra snäpp att ta en högre nivå än Luleå, och därav ser kanske resultatraden ut som den har gjort sista åren.
Så det köper du helt av, helt enkelt, att det stödet finns.
De får gärna använda miljoner. Det är svårt att köpa vinnare för miljoner.
Du har inte sociala medier?
Jag har inte sociala medier, nej.
Du har inte det?
Nej.
Och här har jag faktiskt inte kollat upp på Twitter eller Instagram, så utan det är min fördom. Varför inte? Vad roligt att den satt.
Ja, den satt. Nej.
Är det kopplat till det du sa tidigare om att du helst inte var så uppkopplad och att folk ska kunna nå dig?
Nej, men jag är väl inte så intresserad av vad folk som inte känner mig eller ska tycka om mig eller se vad jag gör, utan de som jag har varmt om hjärtat och de som jag känner nära, de har jag ju kontakt med ändå.
Har du en smartphone?
Ja.
Jag måste fråga.
Ja, men då är jag absolut. Nej, men alltså, det kan ju bli så att till slut så skaffar man sociala medier, absolut. Även jag, men just nu så ser jag inga fördelar med det. Och varför då välja att ha det?
Jag har en enorm respekt för det, ska jag säga. Hade inte jag jobbat med det jag gjort, då hade inte jag haft Twitter eller Instagram eller Facebook eller någonting, utan då hade jag kapat av det helt och hållet.
Ja, men om man kollar på liksom det som skrivs om sociala medier som blir som annonser eller alltså som kommer in i tidningen, så är det ju ofta skandaler som sker när någon använder sociala medier. Så att, kan jag hålla mig ifrån även sådana skandaler, så gör jag gärna det.
Du var inte en av spelarna Anders Forsberg försökte värva till Modo under uppmärksammade former 2013, men du vet exakt vilka det handlade om?
Stämmer inte.
Okej.
Jag vet inte exakt vilka det handlade om, men jag satt på ett långt kontrakt, så att försöka värva mig var ju inte så smart.
Nej, men du visste kanske vilka det var. Det är det jag tänker. Att han såg att du hade ett långt kontrakt, men att eftersom att du var kapten och en så pass stor profil, så visste du vilka han försökte ta med till Modo.
Nej, men jag har mina aningar och vet väl någon kanske.
Hur ser du på det uppbrottet idag? Nu är det mycket vatten som har runnit under de broarna, men det var ju en väldigt stor sak där under 2013 och även den efterföljande säsongen.
Mm. Jag gillar Anders Forsberg och jag håller kontakten med honom som många andra som jag har haft som tränare eller spelat med. Men jag respekterar och tycker ändå att det var ett stort beslut och ett bra beslut av klubben att välja att gå den vägen om det var om man hade så pass mycket kött på benen som man hade angående det här. Vi låg först i serien och då sparka sin första tränare.
Och två raka finaler bakom er också.
Ja, det tyder ju på att man är beredd att gå sin egen väg för vad man tror är bäst för laget och gör att laget har störst chans att vinna.
Störde det er som grupp, de här skriverierna, och att det sades att han var klar för Modo kommande säsong och att han skulle ta med sig spelare?
Inte ett dugg. Jag vet också när vi då valde att göra så, att då frågade styrelsen mig om det var okej om de skickade alla journalister och alla frågor till mig istället för att en ordförande eller en sportchef skulle ta dem eller en tränare. Så att, och det tyckte jag var okej, men det var några stressande dagar där när jag var ju på Sweden Hockey Games i Malmö och jag tror att det var i Malmö i alla fall.
Telefonen måste ha ringt mycket då.
Då ringde telefonen mycket.
Men du stressad?
Nej, jag stängde av den sen när jag ansåg att min arbetsdag var slut.
Mm. Det som hände säsongen efter också då, den här presskonferensen med Bert och Anders. Jag vet inte om du har svarat på den frågan, hur du såg på det och det som hände när Bert satt där och grät och det blev en väldigt stor sak i Hockey Sverige.
Jag förstår inte och jag blir uppriktigt ledsen och jag blir så förbannad och jag vet inte vad man ska ta vägen. Den här världen ibland är så konstig. Den är jättekonstig. Var det någon gång, alltså Skellefteå AIK under hela resan, och nu syftar jag på det som hände förra säsongen i slutet, har inte farit med osanning en enda gång. Ändå så framstår vi som lögnare i pressen. Det får vara slut. Det är för många som jobbar för hårt i föreningen för att den bilden ska få projiceras av den här föreningen. Jag är ny i föreningen. Jag älskar föreningen och vad den står för. Jag har flyttat upp min familj till Skellefteå för där vill jag att de ska växa upp. Mina barn.
Vad är det för unika, specifika situationer nu som du tänker?
Ja, det som står i pressen om Skellefteå AIK. Och jag säger det igen, vi har inte farit med osanning en enda gång. Och sen kan ni kolla bakåt i vad som har skrivits och vad som har sagts.
Jag antar att du syftar på intervjun med...
Absolut.
Ja. Vad är sanningen då? Vilka spelare vill han värva med sig till?
Det är så här. Jag tänker inte nämna ett enda namn för att skydda Skellefteå AIK. Skydda spelarna i Skellefteå AIK. Så är det bara. Och det är det handlar om. De som jobbar för den gruppen är de som vi lägger vår energi på och försöker skydda så gott det går.
Är du arg på Anders?
Ja, egentligen inte. Utan jag är så less på att bilder bara förmedlas ut hur som helst. Utan att egentligen att det är förankrat. Och jag håller Skellefteå AIK väldigt, väldigt kärt. Och det gör mig väldigt, väldigt ont när det får stå sådana saker i tidningen som det gör idag. Och det är det jag vill säga. Jag hyllar gruppen. Vi kan fokusera på att spela hockey. Och det är där vi talar. Det är där vi talar. Inte när inte någon annan hör på. Varenda kille som jobbar i gruvan i Skellefteå. Som håller på oss. Ska fan inte få bli kallade lögnare och...
Alltså jag tycker att det var en onödig detalj att ta upp av Bert, men han är ju känslomänniska och han får göra sina val i livet. Det är ingenting som jag
Varför tycker du att det var onödigt?
Alltså en sån diskussion tar jag med personen i frågan utan att jag har sociala medier som lyssnar på vad vi säger eller tittare.
Var det stelt att träffa Anders efter det som hände?
Nej, inte för mig.
Inte alls?
Nej.
Oftare än sällan tänkte du, fan vilken dum fråga, när du intervjuades under din karriär?
Nej, det var inte så ofta, men det hände ändå en hel del gånger. Men
det har hänt under den här podden också.
Nej, ja, inte än, men det kommer säkert.
Exakt.
Nej, men nu har jag fått dumma frågor. Då ger jag oftast dumma svar också.
Jag uppfattar dig som en väldigt reflekterande person, att du vill ge ett så pass bra svar som du bara kan, och att du därför tänker efter och kanske tar ett steg tillbaka. Är det korrekt?
Det är korrekt.
Varför är du så?
Nej, men jag tycker att om jag blir intervjuad i en periodpaus och ska bara rabbla massa klyschor, så blir inte det speciellt intressant för varken produkten eller för mig som spelare, utan jag vill ge de som tittar och även de som ställer frågorna, vill jag ändå ge så pass ärliga och utvecklande svar som jag kan.
Skulle inte du kunna arbeta som någon slags konsult och till alla spelare i SHL, att de kanske ska gå på en mediekurs hos dig?
Mm,
hur man
absolut
undviker klyschorna.
Men grejen är att då har de ju tränare och sportchefer och klubbledning som inte håller med mig att man ska säga exakt vad man tycker. Jag tycker att en av de roligaste personerna som jag har spelat med, som jag också tycker är att lyssna på intervjuer med, det är ju Christian Söderström. Det var inga filter, utan det var ärlighet rakt igenom.
Det där hör jag faktiskt mer och mer av, att klubbar kanske blir lite rädda och tar ett steg tillbaka just för att det inte ska bli rubriker när spelare uttalar sig. Är inte det en ganska stor fara för sporten ishockey, att man förlorar i affektionsvärde när det kanske inte är de här profilerna som vågar säga saker, just för att klubbarna säger nej?
Ja, jag tror inte bara inom ishockey, men jag tycker att det har skett förändringar de sista åren i hockeyn, där tränare och spelare vågar säga vad de tycker och sticka ut lite grann. Jag hyllar absolut Bulans kommentarer på slutet. Han är ändå tränare i Luleå, som är kanske Skellefteås antagonist. Men
han sa Frölunda var ett bottenlag, ska vi säga också.
Ja, en sån sak. Mm. Och ja, men våga sticka ut. Och han menar ju inte att de är ett bottenlag egentligen, men alltså, han har ju mer att förlora på att säga det än att vinna, och det tycker jag är modigt.
Du kanske har rätt i det, för när jag tänker efter, det blev inte så uppförstorat det där ändå, utan många tog det som en skämtsam pika, alltså både hos tv-bolagen och hos kvällstidningar och lokalpressen. Alltså att man inte gör en hön av en fjäder, så att säga.
Nej, men precis. Nu har ju Skellefteå var ju, vad jag kommer ihåg, en av få lag som stack ut på de här SHL-upptaktsträffen och sa att man skulle, att de tippade sig själv som vinnare. Så det var ju under många år som man aldrig tippade sig själv som vinnare. Nu tippar ju alla sig själv som vinnare helt plötsligt. Och sen ta nästa steg till att våga sticka ut och säga vad man tycker, men kanske med glimten i ögat, gör ju saken mycket roligare.
Björklöven har försökt värva dig.
Stämmer inte.
Inte någon gång under karriären?
Nej.
Inte ens när du var utan kontrakt i Skellefteå och så?
Nej.
Okej. Okay. Det här är kanske en jättedum fråga, men hade du kunnat tänka dig ett allsvenskt äventyr med dem? Alltså det är ju hyfsat nära och så.
Absolut inte.
Aldrig?
Aldrig.
Vilka dressar hade du aldrig dragit på dig i hockey i Sverige?
Jag hade inte dragit på mig Luleås dress.
Och inte Björklöven då?
Och inte Björklöven. Och jag hade absolut aldrig dragit på mig en LHC-tröja.
Ja, just det. För Vita hästen-kopplingen.
Mm. De är längst ifrån egentligen.
Du har väl blivit rätt häcklad när du varit där nere?
På ett roligt sätt ändå, tycker jag. Okay. Alltså varje gång som jag var inne på isen i stort sett, eller pratade med domaren eller vad det än var, så då sjöng ju eller så klacken antingen hästen jävel eller hästen har inga pengar. Det var liksom, det var aldrig några andra ramser, utan det var de ramserna som kördes jämt då. Men jag tycker ändå att de gjorde det med glimten i ögat, så jag träffar på dem när de har gått och sjungit i korridorerna efter matchen, när jag själv har suttit och stretchat eller suttit och pratat med mina släktingar och familj och sådär. Så har de ändå glimten i ögat.
Mm-hmm. Nu kör vi period 3 i Hockeypuls podcast. Det är den klassiska faktarutan som har varit med från start i den här podden. Och nu ska vi ta och testa den på dig, Jimmy. Smeknamn?
Ingenting egentligen. Jimmy eller... Jag själv liksom försökte få in ett smeknamn blocker för att jag skulle visa som att jag hade blockat så mycket skott.
När försökte du det?
Ja, det var nog 10 år sedan jag började med det namnet. Så att, det är väl få som kallar mig det. Men, semlan kallar de mig också. Mm.
För att du gillar semlor eller?
Ja,
för att
det
ser ut som en semla.
Det är egentligen bara Bert och... Viktor Arvidsson som kallar mig semlan. Jo, jag gillar semlor. Jag är bra på att göra semlor och sen så tycker väl de att jag äter lite för mycket godsaker.
Sen spontant när jag tänker efter alltså på din karriär så gjorde du om dig själv som spelare? Alltså när du kom fram och var yngre så kanske du var lite mer av en playmaker och skulle stå half-wall i en PP och så vidare. Men att liksom allt eftersom tiden gick så insåg du kanske att men min plats ska vara framför mål. Jag har en annan arbetsbeskrivning som kommer att göra att jag tar mig till toppen. Är det liksom en tidslinje och en berättelse som stämmer överens?
Ja, men det är det. Inte att det liksom... jag ska säga att jag var dålig på half-form, men det var ingen som ville stå framför mål och vi var en hel del forwards som skulle spela powerplay i Skellefteå. Och då
kan du bara förklara vad half-form är för våra lyssnare så att du och jag slänger oss med begrepp som ingen förstår?
Nej, man står egentligen på sidan mellan blå linjen och förlängda mållinjen där man står och egentligen styr spelet oftast i powerplay.
Det är rätt bekvämt?
Det är rätt bekvämt. Man gör mycket poäng oftast och... men i alla fall, det var ingen som egentligen ville ställa sig framför mål. Och jag såg väl det som en... jag såg det som en svår uppgift egentligen. Alltså det, man får ju mycket skott på sig. Det är tuffare miljö att vara där inne. Och då ta det ansvaret som en av de ledande spelarna och ställa mig där. Såg jag mer som att det här kan göra någonting bra.
Hur många spelare, du har ju stött på väldigt många under årens gång här. Hur många spelare tror du förlorar en karriär genom att inte veta vilken typ av spelare de är? Det är en komplex och stor fråga, förstår jag.
Ja, men det är enormt många.
Det är så?
Ja. Som inte förstår vad de är bra på och vad de egentligen ska lägga krut på. Och det finns ju de som enormt snabba liksom och alltså när de jobbar hårt, gör få misstag och så är de en extremt bra spelare i SHL. Man tar vara på sina chanser, man håller inte på ska hela tiden forcera allting. Många forcerar och jag tror att det är enormt många som skulle få en mycket bättre karriär om de bara orkade och vågade ta lite skitjobb också.
Har du något exempel på det? Någon som du känner så här inte nyttjade kanske deras förmågor på bästa sätt?
Absolut. Det gör det just nu. Ja, jag har jättemånga. Lite känsligt att säga till någon som antingen avslutar sin karriär eller håller på nu. Men
det är sant.
Jag har nog sagt det flera gånger till honom också, men ett levande exempel är ju egentligen Edvin Hedberg i Modo nu.
Mm.
Som om han bara skulle jobba lite hårdare och inte forcera fram chanser utan se till att när han får sina lägen utnyttja sina extrema kvaliteter så skulle han ju förmodligen vara en av seriens bästa spelare.
Han skulle inte spela hockeysvenskan då kan man säga.
Jo, men det skulle han också kunna göra. Det beror ju på vilka val han själv tar.
Jo.
Men han skulle absolut vinna målligan i Allsvenskan. Det kanske han gör ändå, men han skulle ligga i toppen i SHL också.
Hur ofta har du tagit den mentorrollen? Just det du säger där. Eller kanske en informell ledare i omklädningsrummet från tränarna ner till dig och sen har du tagit sånt här snack med specifika spelare?
Extremt många gånger.
Alltså, är det någonting du har liksom approachat och känt att du gärna vill göra?
Nej, men jag har alltid haft eller ofta haft väldigt stort förtroende från ledning och tränare i Skellefteå så att när de har känt att de inte kommer någon vart eller att den här spelaren lyssnar mer på vad jag säger än vad de gör, Då har de ju bett mig om sådana saker.
Ålder?
Jaha, jag är ju nyss fyllda 40. Nej, men i februari.
Ja, just det. Så att innan det coronautbrottet så hann du ha en rätt bra 40-årsfest då, kanske?
Nej, det var ju i coronautbrottet.
Okej. Okay. Mm. Så att det blev inställt?
Ja.
Fordon?
Audi.
Mm. Jag har förstått det som att det är ett miljömedvetet val i familjen Eriksson, det här Audi-valet.
Ja, man försöker dra sitt strå till stacken. Ja. Och det är klart att Elsa som fyller 10 nu, i den åldern när man själv var där så hade man ju som ingen koll på miljön överhuvudtaget egentligen. Men de är riktigt bra pålästa nu, och den som jublade högst när vi skaffade en elbil var ju hon. Så hon är skitnöjd över våran bil.
Vad var det hon sa till er då för att ni skulle gå den och ta det valet?
Nej, men hon undrar varför inte vi har en elbil. Och vi har ju tittat på elbilar de senaste 4 åren kanske. Men vi bor ju uppe i norra Sverige och tycker ju att fyrhjulsdrift är att föredra. Så ska man ha fyrhjulsdrift och gärna dragkrog också, så då finns det inte så många alternativ än så länge.
Är hon snillet i familjen Eriksson?
Nej, hon är ett av snillerna.
Ett av 4.
Typ.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 65 000 i månaden.
Men gör det nu?
Mm, ja, det är det som är frågan.
Absolut inte.
Just nu är det inga pengar som strömmar in i kassan.
Det är ganska tört.
Du har ju det där året i KHL. Mm. Skulle du säga att det är liksom då du tjänar det som bäst pengar över en säsong?
Ja.
Alltså överlägset eller?
Ja, överlägset.
Jag vet inte om du kan bekräfta eller dementera här, men jag ställer frågan ändå. För det kom ju ut uppgifter i Ryssland då att när ni vann mästerskapet Gagarin Cup med SKA och Sankt Petersburg, att ni fick en finalbonus på 7 miljoner kronor utbetalda. Stämmer det? Stämmer det?
Det stämmer absolut inte.
Det gör inte det?
Nej.
Så det var helt felaktigt, alltså det som kom ut?
Ja, det blir ju det med tanke på att om man säger 7 miljoner kronor, då blir det ju helt felaktigt.
Men om jag ska omförvandla det till rubel då?
Ja, då stämmer det.
Då stämmer det, ja. Okej. Visst är det mer vanligt i KHL med att man har bonustrappor i slutspel, alltså kontra i svensk hockey?
Ja, där har man matchbonus också.
Okej.
Okay. Mm. Beror helt på vilket lag man spelar i sig och om man får pengar eller inte.
Ja, just det. Ja. Spelade du ett lag där ekonomin sköttes på rätt sätt?
Ja, grymt bra. Ja. Mm.
Är det någonting som du skulle gärna säga i svensk hockey också? Att det blir som en motivator i de där avtalen att anstränga sig ännu mer? Eller gör man det av fel anledning då, om du förstår?
Jag säger inte att det är fel med matchpremie, men det är ingenting som jag skulle förorda heller.
Hade du sådana där klausuler eller bonusar i ditt kontrakt? Just med matchbonus och mål och poäng och
så. I Ryssland?
Ja.
Ja, alltså matchbonus har alla i laget. Även massörer, okay, och allting också. Sen så har inte de full del. Men
alltså segerbonus då? Typ.
Segerbonus har alla hade alla i vårt lag.
Du hade väl chansen att dra till KHL tidigare? Där innan 2010 så ryktades, eller om det var 2009 ryktades det om att det fanns intresse från öst. Men du valde att inte flytta. Varför?
Ja, det fanns rykten, men jag hade ju skrivit på för eller jag valde att skriva på för Skellefteå AIK ett 5-årsavtal istället. Men det var då Ros skrev att han var helt säker på att jag redan hade skrivit på för Ryssland. Och
Thomas Ros på Sportbladet skulle
jag
säga.
Ja, han kunde inte acceptera att jag ljuger aldrig, utan antingen så säger jag ingenting eller så säger jag sanningen.
Ja, det respekterar jag.
Men nej, det stämmer. Jag har haft chansen att åka dit tidigare och var kvar där längre också. Men jag var ganska nöjd med mitt år. Spelade i en av de bästa klubbarna i Ryssland. Och samma även line. Få med mig ett Gagarin-guldhem. Mm.
Samma line som Kovalchuk också.
Ja, fast det var ju rätt, alltså han är ju, jag nämnde ju tidigare att han är ju en av de bästa spelarna jag har suttit i omklädningsrum som, men det är ju offensivt.
Inte defensivt.
Defensivt så är han brutalt dålig.
Det var du som fick ta det ansvaret, eller?
Så kan man säga. Det kan man absolut. Det var jag med flera, men det är klart att jag inte spelade med jättedefensiva forwards. Inte backar heller.
Hur kommer det sig att du har nobbat utlandet så många gånger?
Så många gånger är det inte.
Men är det de?
Jag trivs i Skellefteå och trivs i AIK som förening. Och har hela tiden hittat morötter för varje säsong egentligen. Och, har väl, det är alltid kul att tjäna pengar, absolut. Men viktigast är väl kanske för mig att vinna och ha chans att vinna och vägen till att vinna.
Har det någon gång varit aktuellt med NHL?
Ja, men det har det varit.
Vilka säsonger då?
Det måste ha varit 2013 eller något sånt. Det var
efter första guldet då?
Jag kommer inte ihåg om det var efter första guldet. Eller. Men alltså det är i alla fall året efter, eller kommande år blir det sen OS-år. Och jag såg mina chanser större att komma med i OS-laget om jag spelade hemma i Skellefteå.
Vilken klubb var det som hörde av sig och ville få över det då?
Ja, det var några olika och det var egentligen tvåvägskontrakt.
Ah, okay. Så de hade kunnat skicka ner det till AHL?
Ja, precis.
Jag kan tänka mig att det lockade inte lika mycket då.
Nej.
Har aldrig brorsan försökt få över det till Detroit då? Jo,
det har hänt. Men de har haft rätt skön och bra forwardsuppsättningen under
lite sämre de senaste åren.
De första delarna av hans karriär där.
Din favoritplats?
Ja, min favoritplats är väl här egentligen.
Hemma i Skellefteå?
Ja, jag tycker väl att det spelar mer roll vem man delar platsen med än vilken plats det är. Men det är klart att jag gillar att vara hemma.
Hur kommer det sig att Norrköpings son blev hemma i Västerbotten?
På grund av att här har vi 4 årstider. I Norrköping har man bara 2. Och sen så är ju naturen är ju betydligt härligare här än vad den är i Norrköping. Det är mer stress och egentligen mindre. Alltså här, nu tycker jag om älven och så bor vi ju precis vid älven och det känns renare också.
Ishockeyn är väl en del också?
Ishockeyn spelar ju en väldigt stor roll, men efter några år här så kände jag att det kommer nog inte bli att vi flyttar tillbaka till Norrköping.
Då var du på toppen av din karriär.
Jag anser att jag hade en ganska lång topp fast den var sen. Jag vet inte om det från 28 år till 36.
Att du peakar sent, har du att göra med att du inte tog tillvara på din talang i unga år? Att du förstod någonting, att poletten ramlade ner, eller helt enkelt att det var en slump?
Ja, men det var nog lite av varje. Men absolut så kom jag väl kanske i kapp med träningen först efter några år.
Var det Skellefteås förtjänst? Eller?
Ja.
Och Stefan Thomsson?
Ja, ihop med tränarna. Och alltså, jag har ju alltid älskat att träna på det jag håller på med, om det är sen fotboll eller ishockey. Men den där mellansäsongen, när det inte är säsong, den träningen har jag ju aldrig gillat.
Alltså, det här är en hypotetisk fråga, men hur bra hade du kunnat bli om du värdesatte det högre?
Det är ju svårt att säga.
Jo, exakt.
Jag vet att många skulle säga extremt mycket bättre.
Ja.
Men jag tror inte att... Ja, det är klart att det hade varit skillnad, absolut. Men jag har gjort de val och jag står för de val jag har gjort.
Du är åren 11-16 i final varje år. Ni vinner guld 13-14, du vinner VM-guld 13, du vinner guldpucken. Alltså, det är ju sanslösa år i svensk hockeyhistoria där ni är maktfaktorn egentligen. Och när man blickar tillbaka på de åren så är det lite svårt att greppa hur det kunde bli så bra. Om du får sätta ord på det själv.
Om man var bland de första i Sverige att ha en så strikt taktik egentligen som alla dagligen fick följa. Man hade väldigt vältränade spelare. Om man hade jobbat under en längre tid med ungdomsspelare som då började komma upp i A-laget, så att man fick fylla på med billiga spelare som var betydligt bättre än pengen de tjänade.
Den mixen måste ju vara, ja, den är ju guld värd med tanke på att han vinner två guld, men just att etablera spelare som ja, men du, Jocke Lindström, Oskar Möller, Bud Holloway och sen de här yngre förmågorna, ja, många är ju NHL idag, som absolut. Adam Larsson och så vidare. Alltså att kunna ha den balansen i laget, det måste ju kanske vara den största nyckeln, eller?
Ja.
Eller men, en av dem kanske.
Ja, det var en del nycklar. Jag tycker att hur man höll efter det dagliga arbetet är ju viktigt såklart. Och sen kvaliteten på spelarna är ju såklart också viktigt. Och engagemanget från den här stan är ju också jätteviktigt.
Det bidrog alltså?
Ja, absolut. Det var ju... Man visste ju att när det kom till avgörande situationer så visste man att man fick några extra procent av att med folk i den här stan och fansen trodde så extremt mycket på en, så man, de väntade egentligen bara på att man skulle hitta på någonting.
Den här dagliga verksamheten du pratar om, att ni efterföljde den. Jag tror att många som inte har varit hockeylag har svårt att förstå egentligen vad det innebär. Vad gör man varje dag för att bli framgångsrik?
Ja, man, alltså, träningarna hålls efter att liksom, man kan aldrig ta ledigt någon minut, utan det är hårt jobb och koncentration egentligen rakt igenom. Man kollar på video där man går igenom vad man gör bra och vad man måste jobba på. Man kollar på hur man har skött försvarsspelet, för att anfallsspelet fick vi egentligen sköta hur vi ville, men okay. Försvarsspelet var det som vi hade ändå strikta regler för.
Anfallsspelet byggde på kreativitet då, helt enkelt?
Ja.
Okej, okay, spännande.
Mm.
Men det du säger nu, det känns som att alla klubbar...
Gör det nu, ja.
Ja, det också, men många önskar att de kunde göra det där, men alla klarar inte av det.
Nej.
Så vad är det som gör då att Skellefteå gjorde det under så många år?
Extremt viktigt att man har ledare också som orkar hålla efter det, och det är ju ja, men framförallt Bert, men Lasse och Klockare och
Johan Wallson
och sådär är ju bra på det också, men Bert är ju extremt bra på att orka hålla i liksom dag ut och dag in.
Kan det inte bli för tjatigt då?
Ja,
alltså, många ibland att man kan inte hålla käft.
Ja, många kan nog tycka det, men man vet också hur mycket han bryr sig om att laget ska gå bra och prestera på topp. Så då köper i alla fall jag det.
Det måste ju också vara en viktig faktor att man bygger ledarstaben så att man inte har kanske flera karaktärer som Bert, utan att det är någon som är kanske lite mer tillbakadragen och inte har den här approachen som han har.
Det tror jag är viktigt också. Ja. Annars så kan det lätt bli för intensivt egentligen.
Tror du vi kommer få se någon klubb göra det Skellefteå gjorde med så många finaler i rad, 11-16 och 2 SM-guld? Och final 18 också, ska vi säga. Det var ju ett klapp där.
Ja, men det beror ju på nu. Alltså, vi har ju pandemi här och det kommer ju drabba en hel del klubbar i kassan, och då är det ju det är en del klubbar som ligger långt över vad de har i eget kapital. Så nu, visst kan det bli så.
Din största motgång?
Ja, alltså jag har ju en hel del finaler som jag har torskat som är jobbiga, men den största motgången må jag ändå säga när jag skar av hälsenan.
De där finalerna ni torskade, alltså det är ju ett motståndarlag också som man måste respektera, men du kanske inte behöver gå in i detaljer, men vad var det som gjorde att ni inte tog fler guld när ni ändå var liksom vid slutstationen vid den perrongen?
Ja, vi gjorde inte tillräckligt, alltså jag tycker att vi kunde ha vridit över den matchserien i finalen mot Brynäs, den tycker jag vi skulle kunna plocka liksom. Ja, ja. Den grämmer jag mest över.
Fortfarande?
Ja, det gör jag. Alltså, sen så hade de väldigt många duktiga spelare som presterade sin topphockey, men
var det fortfarande svårt för Niklas Weber?
Ja, alldeles svårt för honom, men han var extremt bra.
Ja.
Men hade jag vetat vad jag vet idag då, så tror jag att vi hade vunnit. Den, alltså, hur man kan förändra sitt spel egentligen, anpassa sig lite grann. Vi var ganska dåliga på att anpassa oss i Skellefteå, ska jag säga, under de här. Vi körde på våran melodi oavsett vad som hände. I regel.
Anpassa sig, alltså, är du ute efter motståndet, liksom vad media skriver om, att
precis, motståndet, alltså hur man, de här spelar på det här sättet, då kanske vi ska göra så här för att vara mest effektiva.
Nu i efterhand, vad hade ni kunnat gjort mot Brynäs?
Ja, vi hade ju kunnat strypa deras egentligen anfallsspel och se till att vi hade längre anfall så att de fick jobba hårdare i, eller inte spela lika öppet helt enkelt, utan mycket mer tajt och mycket mer på styrka, kan man säga.
Och kanske inte låta Jakob Silverberg ta de avslut han gjorde.
Precis.
Han var ju rätt bra då.
Ja.
Du låter lite som en tränare förresten.
Nej, men jag älskar taktik och analytiskt då, men så att absolut, men jag är ingen tränare.
Kan du bli då?
Ja, det kan jag absolut bli.
Det är mer troligt med tränaryrket än sportchefsrollen, eller?
Så känns det, ja.
Huvudtränare, assisterande, har du funderat i de banorna?
Jag tror väldigt få går in som en huvudtränare direkt.
Ja, men jag tänker ambitionen.
Nej, men det är klart att största utmaningen måste ju ändå vara huvudtränare.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Ja, men det är en hel del egentligen. Alltså, jag inspireras av till exempel Gustav Lindvall, hur han kan ha förändrats så mycket under senaste 10 åren, liksom, från att egentligen känns som han tänkte hockey jämt och var jobbade hårt, men han var inte som bäst när det behövdes som mest, till att nu kunna släppa hockeyn när han är hemma, göra andra saker, och sen är han ju bäst när det behövs som mest. Har jobbat extremt hårt för att ta han dit han är idag.
Hur var du som spelare då, och person? För vissa, alltså, behöver ju hockey hela tiden för att kunna prestera på toppnivå. Vissa, som du säger, Gustav, behöver kanske den här balansen att, ja, men, kunna fokusera på annat hemma. Hur var du?
Nej, men jag hade kunnat ta hockeyn också, men alltså, när jag var ledig, men det var inget val jag gjorde, utan när jag var hemma då var hockeymatchen eller träningen redan spelad och fokuserade på det jag kunde göra just då med min familj och med, ja, men, fritid och hobbys liksom. Och så när vi kom till nästa dag igen, då var jag på hockeyn igen.
Är det viktigt att ha det mindsetet för att kanske ha en lång karriär så att man inte tröttnar?
Det tror jag absolut.
Klubb du inte gillar?
Ja, alltså, jag tycker inte illa om dem egentligen, men jag skulle aldrig spela där. Alltså, jag vet inte någon klubb som jag inte gillar, men längst ner på listan är väl kanske ändå LHC.
Okej, de är längre ner än Björklöven och Luleå.
Ja, där.
Det hade ju varit läckt med Löven och Skellefteå upp i SHL. Det är synd att du aldrig fick uppleva det.
Ja, det tycker jag också, men det får ju ganska många AIK-anhängare emot mig, att man vill inte väl för Löven. Och det är klart att om jag fick önska också skulle de gärna få spela i SHL, men de skulle gärna få ha det kämpigt.
Varför tror du inte AIK-fansen kan se liksom fördelarna med att...
Nej, men de ser som... Jag tror inte de vill se nyansen i att att det blir sjukt roliga publika fester. Utan man vill inte sin antagonist väl för 5 öre.
Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen?
Att jag stod i målgården fast jag inte gjorde det. Nej, jag har fått väldigt få förolämpningar på isen.
Har du det?
Ja.
Alltså, jag kan tänka mig att det var tvärtom.
Ja, det är det som många tror.
Mm.
Nej, det är inte många förolämpningar jag har fått.
Skickar du iväg några då?
Ja, det gjorde jag, men inte så många som folk tror heller, utan det var egentligen väldigt lite och gärna med glimten i ögat.
När du ville trycka åt någon, vad sa du då?
Jag ville inte, alltså jag sa ingenting för att jag ville trycka åt dem, utan då var det förmodligen för att jag ville få dem att gå härifrån på något sätt, att den börjar bli lite väl störig. Och då, ja, det kunde väl röra sig om mycket, alltså vad som helst egentligen, alltså, men det var väldigt få grejer, men det kunde, jag gick väl fegt som de flesta andra på utseendet, gissar jag.
Klassiker på något vis. Ja. Av alla du har liksom bökat och stökat med framför mål, vem var tuffast? Alltså, jag menar, du har ju några duster med Daniel Rahim och Ole Christian Tollefsen. Nu nämner jag bara några namn här, men vem är liksom högst upp på listan, om du vill säga det själv?
Ja, men jag har haft, alltså jag har ju älskat att ha duster med dem, med folk som ger mig en match framför mål. Men jag kan inte nämna någon av dem. Jag tycker att det finns en hel del. Jag gillar ju även att ha duster mot Petter Granberg som spelar i AIK. Mm. Alltså på träningarna. Och Alm var ju också. Pudas hade ju sina. Men
alltså, absolut där, eller?
Ja, han ger sig inte, fast han förlorar ju varje gång, men han ger sig inte. Alltså, han vet ju om att han inte kommer att vinna, men han ger ändå inte upp. Liksom. Han kommer göra samma sak om och igen, även om det händer 1000 gånger. men sen är det ju de du nämnde, absolut. Tuffast och roligast. Alltså,
Ni köpte in på spelets regler på allihopa på något vis.
Vad sa du?
Ni köpte in på spelets regler allihopa. Det var därför det blev så fair and square.
Ja, det behöver inte vara fair and square, för den skulle kunna vara rätt hårda tag också och inte så, men jag köper ju att de inte vill att jag ska stå där, och de köper ju att jag kommer göra allt jag kan för att målvakten ska se så lite som möjligt.
Du ska ha sagt någon gång, hellre vinna på fusk än förlora ärligt.
Mm.
Står du för det här idag?
Jag vinner hellre på fusken och alltså när det gäller till professionell idrott, liksom när man kan tänja på gränserna, liksom. Jag spelar ju inte tennis och säger att en boll är ut som är in.
Nej.
Det är ju inte okej, okay, men att göra en fälla någon när domarna kollar bort, liksom, för att jag själv ska komma hem före honom i backchecking, det är ju fusk, men det är jag ju beredd att göra.
Finns det andra fusk som du har gjort som du i efterhand ångrar ute på isen?
Inte vad jag kan komma på.
Joel Lundqvist, affischnamn i Frölunda, du är i Skellefteå. Under 10-talet så är det ju ni, alltså Frölunda och Skellefteå, som är de stora klubbarna tillsammans med Växjö. Saknar du Joel nu när du har lagt av?
Nej, det ska jag inte säga. Nej, men alltså tuffa kamper. Nu tycker jag inte att vi hade jättemycket tuffa kamper med varandra, men tuffa kamper när det börjar dra ihop sig till slutspel, när man ska dra allt till sin spets och se till att sitt lag står där på slutet. Det saknar jag, eller det kommer jag ju sakna. Nu fick jag ju inte se det förra året när jag inte spelade. Så jag saknade ju inte hockeyn någonting egentligen förra året. Men jag gissar på att när man kommer till slutspel med fulla läktare, då kommer jag sakna hockeyn.
Du är ju älskad här i Skellefteå-trakterna, men jag tror att många andra klubbar och supporter kanske har lite svårt för dig. Det ryktet, om man säger så, är det någonting du gillar? Du tycker att det ska vara så?
Nej, men så upplever jag inte att det är.
Okay.
Jag har fått väldigt mycket mail vidarebefordrat och sms vidarebefordrat, eftersom jag har hemligt nummer från kansliet, från andra supportrar.
Okay.
Och även när jag har varit i Göteborg eller i Stockholm på match, och så är det mellan träningen och matchen. kommer fram mycket folk som håller på det andra laget. Så det upplever jag nog inte. Jag upplever att de har stor respekt för mig. Alltså, sen så finns det ju alltid en del såklart. Och när jag väl har varit på isen så har kanske ljudet varit annorlunda. Men när de träffar mig privat så har jag, får jag oftast respekterade kommentarer och sånt.
Stort på något vis. Och du köper ju att du blir häcklad på isen. På samma sätt som man kanske ska fuska på isen också.
Ja, men grejen är ju att en spelare och en person är ju inte samma,
nej,
samma sak. Och att människor då kan se skillnaden, precis som jag ser skillnaden, är jag såklart glad över.
Mm. Och eftersträvansvärt också, att fler ska se det på det viset.
Ja, det tycker jag ju absolut. Alltså, jag hoppas att alla supportrar vill att deras spelare ska göra allt de kan för att deras lag ska vinna. Och att man gör det tycker jag är mer respekt än att inte göra det.
Det vill du helst förändra i ishockeyn?
Det är ju att sticka ut hakan lite grann. Jag vill inte se några hjärnskakningar, absolut inte. Men hockey för mig är ju känslor och kamp och passion. Och vi håller inte på att ta bort allt det just nu.
Ja, så nu måste du utveckla vad du menar.
Nej, men man vill helst inte att man ska få säga dumma saker till det andra laget i intervjuer eller till domare. Man ska helst inte göra några gester när man pratar med andra spelare eller domare. Men när man är inne i det så gör man ju gester. Det ingår ju liksom, det är ju, man är ju lite frustrerad och lite arg och man vill helst att det ska vara, det är dyrt att gå på hockey också. Det måste ju ändå finnas billigare biljetter och man tar bort ståplats. Man har mycket liksom konferenser innan och företagsträffar under matcher och sånt som gör att det kanske kommer mycket folk som inte håller på laget och kollar, utan sådana grejer.
Men det här med känslor och så, du tycker att det har suddats ut?
Jag tycker att de blir mindre och mindre. Idag så är det ju inte jättemånga, alltså folk har väldigt, som spelar ishockey har väldigt dålig koll på orienteringen på isen idag. Där man, det viktiga är att man ska komma förbi sin motståndare eller sin, eller göra någonting snabbt med pucken. Medans prio ett borde vara att skydda sig själv. Och då kommer ju spelet, eller spelets hastighet gå ner. Och vi kommer få mindre hjärnskakningar såklart. För att alltså, tacklingar nord-syd, det tycker jag ju att man ska ha koll på.
Men det är inte rätt två olika saker då? Alltså att reducera hjärnskakningar men samtidigt bibehålla känslorna. Alltså är det inte två olika grenar på något vis?
Nej.
Hur är det förenat då?
Att idag så sätter man sin sits utan att ha orienterat var man är på isen och vem som är där och vem som är där och vem som kommer i full fart nu. Det sätter man åt sidan och så ser man till att ta pucken i första läget. Vilket gör att den som tacklar kommer få en reaktion av den som ska tackla i sista sekund. Som kommer vara förödande.
Och hur kopplar man det till känslorna?
Ja, utan tacklingar så blir det ju mindre påfrestande för kroppen. Mindre jobbigt och mindre irritation. Och känslor ska ju vara både glada och negativa.
Just det. Väldigt intressant. Skulle du... Det låter ju som att du skulle vara emot verkligen en tacklingsfri ishockey.
Verkligen.
För det är ju en debatt som finns, alltså just på grund av hjärnskakningarna. Alltså att man kanske ska egentligen gå mot mer hur damhockeyn har varit och ser ut.
Ja.
Men det känns som att du har en väldigt tydlig åsikt i den här frågan.
Ja, det har jag. Sen så är den lite... Ja, den är ju obekväm också.
Det är den ju.
Det är ju inte...
Det är ju som en balansgång också. Alltså.
Mm. Men idag så... är utbildningen på tacklingsmottagaren eller den som har pucken, hur man skyddar sig själv, inte den bästa.
Skulle, det är en stor debatt nu just med bedömningarna inom svensk hockey, att man ska reducera slashingen mot handskarna och så vidare. Jag har pratat med en kompis just om det här, att för att dra ner farten så kanske det ska tillåtas att man kanske ska få dra lite i tröjan. Man kanske ska få stoppa någon som är på framfart just för att få ner farten och då undvika att det blir de här kraftiga attackerna som leder till hjärnskakningar. Ska man kanske gå tillbaka lite till hur hockeyn var tidigare och de här tjuvknepen och de här nypen, så att man kanske ska tillåta det på ett annat sätt?
Det är absolut en väg att gå. För idag så är det ganska godtyckligt bedömningen liksom, tycker jag. Att nu i början på säsongen så kommer det bli enormt mycket utvisningar, men sen så kommer det ju suddat ut över säsongen, så varken domare eller spelare kommer veta vilka regler som gäller i slutändan.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
Tottenham Hotspurs.
Du bytte sport.
Ja.
Du är stor fotbollssupporter.
Ja, det är.
Är det bara Tottenham eller all möjlig fotboll?
Ja, jag gillar all möjlig fotboll, men laget som jag håller på är ju Tottenham.
Ska jag få säga Mourinho för kicken, eller?
Nej, jag tycker inte han har gjort så dåligt jobb egentligen, men det är klart att jag var stort fan av Pochettino.
Mm. Men han ska få lite mer förtroende då och bevisa sig.
Ja, det tycker jag ju absolut, men jag skulle ju också vilja att han spelade han förespråkade en lite roligare fotboll.
Mm. Om du måste välja hockeylag?
Ja, då är det Vita Hästen.
Mm. Mm. Men de har du ju spelat för, Hästen Hockey.
Ja, i och för sig. Men inte när de heter Vita Hästen.
Nej. Det är alltså, jag förstår ju på något sätt varför det aldrig blev en återkomst. Men var det nära någon gång?
Det var inte nära någon gång, men det var ändå så att jag hade liksom, så jag ändå funderade på det.
Okej, när var det då?
Det var kanske för 3 år sedan. Något sånt.
Just det.
Mm. Vad hade jag då? Då hade jag knäskada.
Mm. Mm. Som var rätt allvarlig.
Mm.
Och då var det trappa ner egentligen i hockeyallsvenskan du tänkte då, eller?
Det behöver inte vara trappa ner liksom. Det är att spela för något lag som man känner för.
15 år i Skellefteå.
Mm.
Hur har det förändrat dig som person? Dialekten är ju densamma som den har varit förut till exempel.
Ja, men då tror jag att framförallt liksom folket i den här stan har format mig lite grann.
Hur då?
Det kan jag tyvärr inte svara på hur den har gjort, men liksom jag kan ju vara rätt hård mot mina kompisar också, som är liksom från, det kan vara från allt från 20 år till 70 år de är.
Mm.
Hur de liksom, hur alltså typiskt norrlänningar kan vara liksom. Det kan ju vara att om jag bjuder på den bästa pizzan som de någonsin har ätit, så kan ju den här, då kan ju den här farbrorn liksom säga ja, det här var godkänt. För det är som för dem riktigt bra, men för mig så är det mycket väl godkänt. Mm. Även om man ska använda ett sånt uttryck där man
har något svårt att ge beröm.
Ja, och ja, de har ganska svårt att liksom dra på stora trumman liksom. Det är ganska smalt spannrum hur de säger negativa och positiva saker.
Ja. Jag är ju från Övik och därmed Norrland. Roten till det här skulle jag säga är någon slags manligt ego hos 60-talister och 50-talister.
Jaha.
Att kvinnor, tjejer har en helt annan attityd kring sånt här.
Ja, men det kan stämma. För den här, det är ju en äldre farbror som oftast vill påpeka att han har vunnit grill-SM i matlagning.
Så fort du gör en bra pizza, napolitans, så kommer han fram med det alltså.
Ja, nej. Det är en sköning.
Där är du om 10 år.
Jag är förmodligen här. Där jag befinner mig nu. Men det är ju inte helt omöjligt att jag är involverad inom ishockeyn.
Och när du säger här så är det Skellefteå, och när du säger ishockey så drar man ju liksom slutsatsen att det är i så fall inom Skellefteå, om du ska pendla.
Ja, men det är så det ser ut nu. Mycket kan förändras på vägen.
Om du, vi berörde ju tränaryrket lite kort tidigare. Mm. Om du skulle bli tränare, vilka är dina största styrkor då?
Men största styrkan skulle jag säga att blicken för spelet.
Mm. Mm.
Se vad som händer när det verkligen händer.
Det låter som att du skulle kunna vara en ganska bra matchcoach då.
Ja, det skulle jag uppleva mig själv som.
Vem är den bästa matchcoachen du har haft?
Jag får nog säga... Ja, men Rickard Grönborg är bra okay. matchcoach.
Ingen av Skellefteå tränare utan du väljer den tidigare förbundskaptenen.
Väljer, alltså... Ja, men jag anser att Hans Wallson var bra på coacha. Kunde övercoacha en hel del. Men,
okay. Vad innebär övercoacha?
Ja, alltså coacha lite mer än vad som egentligen behövs för att kanske synas lite mer själv. Men
är det att sätta ut vissa spelare? Vissa
ja, förändra, man kan säga förändra om man är liksom fyra kedjor. Och så ja, mixar man upp det ibland och blandar de där kedjorna liksom, att en del spelar lite mer och sådär och så helt plötsligt så bara mixar man hela tiden, bara blandas alla femmer och någon spelare spelar varannat byte i 10 minuter och sådär.
Mm. Ja. För att man ska haja till då som support. Ja, vad gör alltså nu igen?
Ja, okay. Precis. Och så vinner man matchen och så var det coachningen. Jag tror inte han hade det i åtanke egentligen, men det är vad jag anser att vara övercoachad lite grann.
Mm. Vad gjorde Grönborg bra då? När ni lärde känna varandra under Tre Kronor åren och så.
Nej men han var ju inte, han var ju första tränare också, men han var ju assisterande ett tag. Mm. Då, om då huvudtränaren ville få att den här killen kommer spela 8 minuter, liksom den här ska spela 23 minuter på den här matchen. Om inget förutsatt händer att han är dålig eller den här är skitbra. Då låg han ungefär där hela tiden. Han var bra på att sprida ut istiden så mycket som det önskades av den som bestämde. Sista. Och såg även liksom vilka som var bra för stunden och de matchade stå hårdare.
Mm. Mm. Sista frågan. Är du beredd på en bred sådan?
Mm.
20-talets hockey. Hur tror du att den kommer se ut i Sverige?
Jag tror att det kommer gå extremt fort.
Ännu fortare?
Ja. Jag tror att det kommer... vara mycket powerplay till en början. Och tyvärr så kommer det vara utan publik.
Men jag tänker liksom 20-30. Alltså okay. Ett sånt långt spann. Ja. Alltså om man ser utvecklingstrender egentligen. Mm. Hur tror du att vi kommer röra oss då?
Ja, då får vi hoppas att vi har publik om något år.
Jo, exakt.
Men jag tror att det kommer gå ännu fortare. Jag tror att det kommer vara lite mindre spelare som åker lite fortare och jag tror att skadorna, hjärnskakningar och sånt kommer gå ner men inte speciellt mycket och jag tror nog att man kommer välja att förminska målvaktsskydden i Sverige tidsnog och vilket kommer göra att det kommer trilla in mer puckar.
Jimmy, nu är det faktiskt så att det här avsnittet ska ta slut. Stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast.
Tack själv.
Hur var det här?
Ja, men det var väl intressant. Hoppas jag har svarat hyfsat intressant. Absolut. Och att
du levererade.
Ja, men det var jag hoppas.
Om du ger mig ditt godkännande så avslutar jag gärna med svartgula ränder som du var med och gjorde för typ 10 år.
Har vi ingen bättre?
Jag har tyvärr inte det.
Nej. Jag tar inte med den sista, kommer en kråka i halsen då.
Men du har lite musikalisk fallenhet.
Nej, det har jag inte. Det där gjorde jag på min... ja, men när jag fyllde 30 så kom... ja, men jag hade kompisar här och sen kom kompisar upp från Norrköping och sen så överraskade de mig med att till slut när det hade gått en stund på dagen så då var det... in i en musikstudio och spela in den här låten.
Fint med någon slags 10-årsjubileum här.
Ja, egentligen. Men då får jag... Jag sjunger hellre någonting om Galenskaparna för de låtarna har lite bättre koll på.
Stort tack som sagt.
Ja, tack själv.
Och tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet. Jag trummar på med flera avsnitt den här vintern varje torsdag. Och adam.johansson@expressen.se är mejladressen om ni har några tankar. Och ni kan även höra av er till mig på sociala medier. Nu avslutar vi Jim Erikssons avsnitt med låten Svart gula ränder.
Fruktar är svart gula ränder. Har jag förälskat mig? Just dessa svart gula ränder. Så fulla av ren energi. Blickarna som du mig sänder. När jag ett slagskott drar på. När mina känsliga händer slår pucken förbi dig i mål. Fruktar det svart gula ränder. Har jag förälskat mig? Just dessa svart gula ränder.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.